här poddavsnittet sponsras av surprisedpappy.se, foto- och videoproduktion av Daniel Eidenskog. Hej Maria!
Hej Helene!
Det var länge sedan vi satt så här vid varsin sida av bordet med mickar framför oss.
Ja, eller egentligen så var det inte jättelänge sedan, men vi har ju en hyfsat lång historia nu med misslyckade poddar bakom oss.
Kan man säga.
Tack vare att vi inte har riktigt fått ordning på utrustningen.
Nej, precis. När vi har trott att vi har fått ordning på det så har det visat sig att nej, det funkade inte. Så att ja, men nu hoppas vi med hjälp av vår vän Daniel Eidenskog att vi ska lyckas podda lite mer regelbundet här framöver. För nu har vi ju faktiskt fått en riktigt fin utrustning här med ett mixerbord som vi har fått genomgång på under gårdagen. Som vi hoppas kunna fixa och styra med så att det ska bli lite poddar här under året med bra ljud.
Verkligen. Så det känns verkligen som vi har hittat en utrustning som både är bra och som passar för oss.
Ja, som är lätt. Daniel sa att, så att det här är en poddutrustning för otekniska. Och där kände vi att yes,
ja, exakt.
Då är det rätt utrustning.
Exakt. Så det känns jätteroligt nu. För vi har ju varit lite frustrerade över att inte få till några poddar då.
Precis. Men du, vad har hänt i ditt liv på senaste tiden?
Ja, vad har hänt egentligen? Det är ju hyfsat lugnt på många fronter. Just nu då, men jag har ju lite online grejer som pågår. Jag tränar en hel del, för det är ju faktiskt en sak som man har kunnat gjort under hela den här tiden. Det är faktiskt träffa sina kompisar och träna, och vi har mestadels träffats ute då, fikat och käkat lunch ute och tränat, så det har ju flyttat på alldeles liksom utmärkt, den delen. Sen har jag haft en del online-kurser. Inte så mycket fysiska kurser förstås då, eftersom det är som det är och det blir ju inte så mycket resor. Och det är ju både lite plus och lite minus.
Precis.
Man vänjer sig lite vid att vara hemma också.
Man gör det på gott och ont kan jag känna.
Ja. Lite på gott och ont faktiskt. Vad har hänt?
Ja, det är väl lite samma sak här. Det har inte hänt så jättemycket. Jag har också lite onlinekurser. Jag har ju för sig vanliga livekurser också. Men försöker vara väldigt noga med att hålla på restriktioner och inte ta in för många. Och att vi är utspridda i hallen och i möjligaste mån försöker träna utomhus också. Det är lite svårt kvällstid när det är mörkt och kallt. Men jag tycker att det har funkat bra. Man får försöka anpassa sig och göra det man kan.
Ja.
Men lite onlinekurser har det varit och lite träningsträffar med vänner och så. Men ja, livet flyter på kan man väl säga. Inga stora revolutionerande saker.
Nej, det är samma här. Och du hade väl också en kurs med Tobias Gustafsson,
ja,
som du livesände. Ja?
Ja, och det var ju Daniel som fixade den livesändningen också här. Tobias Gustafsson var här och pratade lekutveckling under en helg. Och då livesände vi en av dagarna. Och det var ju första hand för att de som hade anmält som åhörare på kursen var jag tvungen att säga ifrån till, för att då hade vi blivit för många i hallen. Så istället så erbjöd vi dem att vara med på livesändningen. Och så var det ju några av dem då som hade bokat in annat, och då tog vi in några andra deltagare istället. Så att, det var en liten begränsad skara, men ändå så pass mycket så att det gick ihop. Och vi fick ihop vår livesändning och den blev tydligen väldigt bra.
Den blev superduper bra, för jag såg på den.
Ja.
Och den var riktigt, riktigt bra.
Så vi har ju lite tankar på att göra fler sådana saker. Bland annat har du och jag ett litet projekt på gång här.
Jajamensan, där vi ska göra en livesändning om tävlingsträning.
Precis.
Och jag tror att det kommer verkligen bli bra. För jag har varit med på ganska många sådana här seminarier. Det finns ju en hel del online-seminarium. Det har ju liksom typ exploderat nu. Mm. Så där har jag varit med på ganska många och den här skilde ut sig för att det var så bra ljud.
Ja, vad roligt.
Ja.
Vad
roligt. Eller bra ljud och bild. Eller ja. Alltihopa var så himla bra. Så det kändes ju, som jag sa till dig, att man var i lokalen.
Ja. Och mer om den här livesändningen som vi ska ha kommer framöver.
Jajamensan, det gör det.
Men du, den här podden som vi ska prata om idag, kommer vi att gå in lite grann på hur man på olika sätt kan utvecklas som hundtränare. Vi tränar ju våra hundar på att utveckla en massa olika färdigheter. Många av oss för att så småningom kunna prestera på tävling. Men hur tränar vi oss själva på att bli bättre som hundtränare? Och blir man automatiskt bättre som hundtränare bara genom att träna mycket? Vad tycker du?
Inte bara genom att träna mycket, såklart. Men att träna är ju hela tiden en förutsättning. Och det kanske är någonting som jag skulle vilja ha fram mycket mer. För det är lätt att man pratar mycket om hundträning på ett teoretiskt plan. Och man tror att om jag vet det här i teorin, så kommer jag bli bättre på att träna hund. Men så är det verkligen inte. Utan den här praktiska sidan måste till. Sen tror jag att man kan utveckla superduper mycket om man hela tiden när man tränar tänker på dels om träningen utvecklar sig, liksom om det går framåt hela tiden. För om man tränar bra, då ska det gå hyfsat snabbt framåt.
Och vad menar du, vad tänker du hyfsat snabbt framåt? Alltså det är ju svårt givetvis att svara på vad hyfsat snabbt är. Men du tänker att
du ser, jag tänker så här, att om du tränar på en sak så ska du se att det blir små fragment av saker som blir bättre.
Yes.
Tänker jag hela tiden.
Absolut.
Så det är en del. Mm. Men den andra delen är ju också kanske att man jobba mycket mer med sig själv och sin egen teknik.
Ja, och det är det jag tänker är en liten eftersatt del. För att vi lägger över väldigt mycket på våra hundar. Men det är ju faktiskt vi som ska lära våra hundar en massa saker. Och ju bättre vi är på att lära, desto bättre kommer ju våra hundar att bli på att förstå vad vi menar.
Ja, det håller jag helt med om. För det tycker jag är väldigt, väldigt eftersatt del i hundträningen. Precis när man liksom, när man går igenom vad man gjorde i träningspass, vad hunden gjorde, så är det ju smart att gå igenom vad gjorde jag själv. Därför att hundträning är ju egentligen, jag sa ju att det är egentligen ingen teoretisk gren, utan det är en väldigt praktisk gren, och skulle jag säga det är en ganska teknisk gren. Så om du förbättrar dina tekniska färdigheter, så kommer det göra jättestor skillnad. Och där också tycker jag tycker det har blivit en jättestor motivationsfaktor i träningen, att man själv försöker bli bättre på olika delar. Och när man verkligen kanske skriver upp, utvärderar sig själv, konkret bestämmer sig för att jag ska träna på det här och det här som tränare, det här ska jag göra för att göra det bättre för min hund, då blir det faktiskt ganska stor skillnad. Och jag har faktiskt på sista tiden tänkt mer och mer på det här med teamet, hunden och jag, att vi båda ska vara jätteduktiga på våra uppgifter, att liksom det är inte hundens ansvar, utan det är mycket mitt ansvar att se till att vi får en bra connection och jobba bra ihop. Och det är ju någonting som jag tror att man verkligen kan utveckla i träningen liksom.
Ja, och då jag tänker mycket på det här med, och återigen, som vi har pratat om i tidigare poddar, det handlar väldigt mycket om planering. Att man vet vad man ska göra och varför man ska göra vissa saker. Och även hur man ska göra dem, och om det inte går som man har tänkt, vad gör man då? Och den biten känns som att det är väldigt viktigt att man funderar på innan man går ut och tränar. Det kan ju alltid hända oförutsedda saker i träningen som man inte har kalkylerat med. Men ofta det som händer kan man ju ana, alltså att hunden ska svara på ett visst sätt. Eller det ska, det, om det är någonting som man vet är en liten brist hos hunden, så kan man ju ana att det är kanske det som kommer att lysa igenom när jag gör det här. Och då att ha en färdig plan B så att man direkt kan åtgärda, justera, ratta in och ratta rätt, tror jag är väldigt, väldigt viktigt, så att man inte behöver liksom stå och fundera under träning, för det är inte bra.
Nej, det är det verkligen inte. Och när man ska stå och fundera, då så tar man ju inte alltid rätt beslut, eftersom man ofta blir lite stressad. Och...
Ja.
Så att det är ju jättesmart att ha koll på vad du ska göra inne på plan.
Precis.
Hur vet man att man tränar på rätt saker då?
Nej, men jag tror att det ligger mycket i det du sa förut, att man känner att det går framåt, att man utvecklas i små, små steg. Sen är det ju så att det är liksom ingen vad ska man säga, stadig kurva uppåt, tyvärr. Utan det är ofta så att det går bättre ett litet tag och sen så står det stilla och sen kanske det till och med går bakåt lite och sen så går det upp igen. Så man inte heller tror att det hela tiden är en väg uppåt, utan man kommer att komma till platåer där det inte händer så mycket, eller att det till och med går lite bakåt vissa perioder innan man då kommer framåt igen. Och jag tror att det är just vid de tillfällena när man har jobbat med en sak väldigt mycket och man känner att ja, nu börjar det lossna, nu börjar vi komma igenom det här. Och sen så helt plötsligt så kommer det små bakslag. Det är ofta då, tror jag, som man kanske tänker att nej, det här funkar ju inte alls, jag måste byta strategi helt och hållet. Och så hoppar man på ett helt annat träningstänk eller träningssätt. Och så funkar det ett litet tag och sen så kommer man till en platå där det står still och kanske går bakåt. Då byter man igen. Och jag menar inte att man inte ska testa olika saker. Men jag tror att om man hittar en linje i sin träning eller en variant som man tror på, så ska man inte överge den så fort det inte riktigt går framåt så fort som man vill. Utan man kanske ska hänga i lite till. Det kanske är den här pucken som man måste liksom komma över för att kunna utvecklas vidare. Så det är i alla fall min erfarenhet i träningen. Och sen måste man ju också veta, alltså att komma framåt jämfört med hur det såg ut för en vecka sen, eller för en månad sen, eller för ett halvår sen. Man måste ju liksom veta lite var man står, eller var man har stått, och vart man vill i träningen. Alltså ha små delmål.
Ja.
Det är ju också superviktigt. Men vad tror du är de största fällorna eller hindren som vi har när det gäller att utveckla oss själva?
Jag skulle bara vilja gå tillbaka lite till det här. Hur vet man att man tränar på rätt saker?
Ja.
Och där skulle jag vilja ge ett litet tips. Faktiskt lite det som du är inne på. Men att man vet väldigt väl vart man är i träningen. För jag tycker att jag ser ganska mycket att om man inte har riktig koll på exakt vart man är i träningen, så tränar man väldigt mycket på exakt samma saker.
Sant.
Och sen så går man inte riktigt vidare, utan man liksom gör de här samma sakerna. Och sen så tränar man på det ganska mycket och ganska länge. Vänjer hunden vid att få ganska mycket enkla belöningar i det beteendet. Och sen går man vidare sen kommer man på, nej men nu måste jag gå vidare. Och då är det så lätt att man istället för att man trycker framåt i små, små steg hela tiden, att man tar ett jättesteg.
Ja.
Och där fallerar ju väldigt många beteenden.
Precis.
Helt enkelt för att man inte har riktigt koll.
Nej, exakt. Ett typexempel på det tycker jag är om man till exempel börjar jobba med hunden i fria följet, att den ska följa en godishand eller jobba med kintarget eller en hjälp på något sätt. Och sen så ligger man kvar på exakt samma nivå väldigt länge, precis som du säger. Och sen kommer man på att men så här kan jag ju inte gå på tävling, jag måste ju bort med min hand.
Ja.
Ja, man kan ju inte gå med godis i handen, eller jag kan ju inte gå med handen på hundens kind. Och sen tar man bort den. Så bestämmer man sig för att nu har jag jobbat färdigt med min kintarget eller med min godishand. Och så tar man bort den, och givetvis så kommer det fallera helt och hållet.
Ja, exakt.
Istället för att ta det här i väldigt, väldigt, väldigt små steg.
Precis, och där behöver man nästan vara liksom lite medveten hela tiden om vilket steg ska jag ta och vilket steg är jag på. Och där kan jag tycka, där är ju många som säger, men jag tränar för att det är skoj och jag har inte någon lust att göra någon plan eller liksom sådär. Och det måste man ju inte, men man kan ju liksom inte lägga det på hunden sen när det inte blir som man vill. Det tycker jag är viktigt liksom. Så jag tror man tjänar på att ha en tanke. Och jag tror att man tjänar på att ha en bra tanke oavsett vilka mål man har i träningen.
Absolut.
För att en väldig motivationsfaktor, det är ju att träningen går framåt. Mm. Och med lite bra planer och lite bra tankar så kommer träningen att, med mycket större sannolikhet att gå framåt. Ja. Liksom.
Ja, för visst är det så att vad ska man säga, utvecklingen i sig är en motivationsfaktor. Och känner man att man inte kommer framåt, då är det ju lättare att tappa sugen, såklart.
Ja, ja.
Så jag håller med dig fullständigt.
Och att man kanske ska vara lite krass så där också när man tittar på det. Det är som du säger, man ska liksom inte hoppa mellan olika strategier fram och tillbaks. Absolut inte. Men man ska hela tiden se små tendenser till att det blir rätt.
Ja.
Jag kan ge ett exempel på motsatsen. Jag såg ett ekipage som tränade sitt stanna kvar på inkallningen. Och när de tränade sitt stanna kvar så satt hunden liksom, det satt och trummade med tassarna. Nästan som att den spelade på en trumma. När husse gick iväg då.
Yeah.
Och så tränade de på det här. Och de gjorde det här 8 gånger. Och hunden trampade lika mycket med tassarna alla 8 gånger. Och då tänker jag, då kanske inte det här är rätt sätt. För hunden tränar ju inte på att sitta still. Utan hunden tränar ju på att trampa. Mm. Sannolikheten att den ska sluta trampa rätt som det är, tror jag är ganska låg.
Den är ganska låg.
Ja, utan där hade man ju behövt hitta hur förklarar jag för hunden att tassarna ska vara stilla? Mm.
Precis.
Så det kan jag tycka är ett sånt exempel. Liksom. Där var ju ganska uppenbart fel.
Ja, och där hade det ju inte spelat någon roll. Lite den här första frågan, blir man bättre som hundtränare bara genom att träna mycket? Nej, inte om man tränar på fel saker. För då kommer man bli jätteduktig på att träna på fel saker.
Ja, helt klart. Så det gäller ju att ha lite liksom. Men nu kan vi hoppa över till nästa fråga där som jag saboterade lite grann.
Jo, men de största fällorna eller hindren som vi har när det gäller att utveckla oss själva.
Det största hindret är ju bara att man själv att man lägger ansvaret på hunden, tycker jag. Att vi tänker för lite på oss själva och vad vi själva gör och vad vi själva kan förbättra. För där ligger en urkraft, tror jag.
Och jag tänker faktiskt lite åt andra hållet också, för att ibland så läser man eller hör man när det har gått väldigt bra på tävling eller man har haft ett superbra träningspass att, åh, vilken fantastisk hund jag har. Och det är väl underbart att känna att man har en härlig hund och man älskar sin hund, men det är ju också lite grann ett sätt att plocka bort sig själv. Att det är hunden som gör det här helt av sig själv. För så är det ju inte. Hur fantastisk hund man än har. Så det är ju inte så att hunden går ut och tränar sig själv. Utan Nej. Det här är ju faktiskt en kombination av hund, förare och det samarbete och den kommunikation vi har tillsammans.
Absolut. Så där tänker jag, där ska man fira alla små framgångar. Och överklappa sig själv på axeln.
Ja.
För jag menar, de flesta av oss som tränar, vi jobbar och sliter ganska mycket för att få till delarna. Mm. Lägger ner mycket tid och mycket tanke och liksom hela tiden försöker bli bättre på det vi är dåliga på. Men man ska definitivt fira det man... Och jag tycker man ska tänka lite sådär, vad är det här också som jag har gjort bra?
Mm.
Vad ledde fram till att det just att vi fick den här känslan eller att det gick så här bra? Vad har jag gjort?
Precis.
För då det är ju också en ledtråd till hur jag kan fortsätta.
Ja, man vill ju gärna fortsätta och det är ju lätt att analysera, eller jag tror att många har lättare att börja analysera problem än framsteg. Och tänka, aha, nu funkar det inte, varför inte? Men man kan ju också tänka, nu funkar det. Vad var det som gjorde att det funkade? För det vill man ju gärna upprepa.
Exakt, exakt. Så jag tror att sen det här med att utveckla sig själv så tycker jag att det är så viktigt att man kan ha alla kanaler öppna och försöka lyssna och titta på andra så mycket man bara kan. Mm. Men man måste behålla sitt sunda förnuft i det här.
Och kanske sin röda tråd om man nu har någon, hålla på att säga.
Ja, ja.
Så att man inte, lite som jag var inne på förut, att man inte bara byter strategi hux flux gör på ett helt annat sätt.
Det håller jag helt med om faktiskt.
Och sen tänker jag också att inte fastna i gamla hjulspår. Det är väldigt lätt att göra som man alltid har gjort.
Ja, det är ju ett stort hinder för utveckling. Mm. Och jag tror faktiskt att många som säger att hundsporterna idag har blivit liksom lite tråkigare och för höga krav. Och det handlar kanske många gånger om att man inte riktigt har hängt med i utvecklingen. Nej, som har skett. Precis. För det kan man ju säga. Jag läste någonstans faktiskt på nätet. Det var en person som ställde en fråga om jag har inte tränat hund på ett antal år. Så, och nu har jag skaffat hund igen. Vad har det hänt någonting? Är det något som är nytt?
Ja, just det.
Och då var det en person som hade svarat att nej, det har inte hänt. Det har kommit lite nya ord, annars har det inte hänt någonting. Och jag blev alldeles så här, men va? Alltså, jag tycker att det har hänt otroligt mycket träningsmässigt på 20 år.
Ja. Hur länge har du tränat hund? Alltså aktivt?
I typ 100.
Nej, det tror jag inte, Maria. Men alltså, från det att du började liksom träna och tävla?
Ja, sen mitten eller kanske till och med början på 80-talet.
Ja, ja, just det. Så du har ganska mycket att jämföra med?
Jag har väldigt mycket att jämföra med. Och träningen har ju gått framåt väldigt mycket på de flesta plan skulle jag vilja säga. Framförallt teknisk träning har ju gått framåt jättemycket. Och det här med att samarbete med hundarna har ju också gått framåt väldigt. För den var man ju inte ens intresserad av förr i tiden. Liksom.
Nej, och det var ju till och med, jag har inte ens tränat hund lika länge. Jag har tränat sedan början av 2000 där någon gång. Men jag minns inte att man på den tiden funderade så mycket över liksom det här med kommunikation och det här som vi pratar om idag, hur man kan utvecklas som förare, utan det var bara hunden som skulle lära sig. Säger jag sitt, då är det sitt liksom.
Ja.
Och säger jag stanna, då är det stanna.
Det var ju väldigt mycket så. Och det var ju en, tycker jag, väldigt mycket tråkigare träning eftersom det just kommunikationen var borta liksom. Så det har ju hänt mycket i hundträningsvärlden. Det mesta tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Dock inte allt, men det allra mesta är väldigt, väldigt positivt för hundträningen då.
Jag håller med.
Så vad finns det fler för fällor då för att utveckla sig själv?
Ja, just det här att men det är ju lite samma sak som att man fastnar i gamla hjulspår. Att man inte tar in någon inspiration utifrån. Att man inte är öppen. Och jag tycker lite grann det här att kanske plocka någonting från alla. Alltså, även om det är personer som kanske inte har samma träningsfilosofi som jag. Eller tänker likadant som jag. Så kan det finnas guldkorn där ändå. Att man inte liksom stänger dörren bara för man tänker, ja, men den här människan tränar inte som jag. Han eller hon har inte samma träningstänk och så vidare. Och sen så bestämmer man sig för att då ska man inte lyssna alls. Och då ska man inte ta till sig någonting. Men det kan finnas någonting där. Jag har varit med om det själv faktiskt. Där jag har känt att jag har kunnat plocka små saker. Kanske gjort om lite grann så att det har passat mig. Så att jag tror att det här med öppenhet och lyhördhet är jätteviktigt. Att vara nyfiken. Att vilja utvecklas.
Ja.
Det är ju en förutsättning. Att man inte liksom jag är nöjd med det jag kan och det vi har gjort. Så att jag behöver liksom inte mer. Utan att man känner att utvecklingen i sig är en drivkraft och motivationskälla. För så kan jag känna. Jag har väldigt svårt att fastna. Och det gäller inte bara i hundträning utan det gäller i många andra sammanhang också. Att jag känner att kommer jag inte framåt? Om det nu är någonting som jag är intresserad av, vill säga. Och som jag känner att det här skulle jag vilja kunna mer om. Om jag känner att jag fastnar så har jag väldigt, väldigt svårt. Jag vill gärna känna att jag kommer framåt, att det händer saker. Att man liksom inte, vad ska man säga, att det inte blir stiltje på saker och ting.
Det håller jag helt med om. Mm. Det finns få saker som gör mig så motiverad till när ingenting händer. Nej. Eller när det inte blir någon utveckling. Liksom. Precis. Det kan få mig snabbt att tappa sugen. Mm. Men när det gäller att utveckla sig, tror du man kan få mycket utvecklingsidéer på sociala medier och?
Ja, det tror jag. Om man använder sociala medier på ett sätt så att det gynnar en. Det är ju väldigt mycket diskussion kring det här med sociala medier bland oss hundtränare. Och det tror jag är i andra sammanhang också. Men det är ju det vi hör mest. Att många blir väldigt påverkade negativt genom att se en massa flashiga, häftiga saker. Och så tänker man att åh, vad långt de har kommit. Han eller hon har en hund som är lika gammal som min. Och den har ju kommit mycket längre. Och den har mycket finare detaljer. Och det ser mycket häftigare ut. Och den kan mycket mer och så vidare. Och om det är en motivationshöjare, då är det ju jättebra. Om man känner att yes, nu ska vi jobba på lite extra. Nu ska jag försöka plocka fram det bästa av min hund. Då är det jättebra. Men om man känner att vi kommer aldrig att komma dit hur mycket vi än tränar, då är det ju inte bra. Och då kanske man ska undvika att titta på sånt. Jag har lite svårt att förstå att man utsätter sig för det om det påverkar en så negativt. Man kan ju faktiskt låta bli att titta om man känner att det är någonting som man inte mår bra av. Det är faktiskt inte svårare än så.
Absolut, och sen så tror jag också att det är väldigt, väldigt, alltså det man måste förstå, det man måste lära sig att förstå, det är att när du väl kommer till en tävling så är det väldigt sällan alla de här flashiga detaljerna som verkligen gör skillnad, utan när du kommer till en tävling så handlar det nästan alltid om att du kan få ihop helheten på ett bra sätt, och det är ju väldigt sällan någon som visar. Mm. Så jag kan säga så, jag går inte igång ett dugg på en massa flashiga detaljer. Absolut. Nej. Inte. Jag vill hellre se, liksom, kan visa mig att hunden går ett helt tävlingsprogram. Mm. För det är det som är det kluriga, inte att göra flashiga detaljer. Nej. För det kan alla göra, speciellt med 200 timmars filmning och redigering. Ja, ner till 15 sekunder så kan man få de flesta hundarna att se bra ut. Ja. Så jag tror att man måste också tänka steget längre där faktiskt.
Ja, och jag tror att även om man är medveten om det här, att det här är inte sanningen riktigt, så verkar det som att det spelar ingen roll, för att det man ser blir en sanning på något sätt.
Ja.
Nej, men jag håller med, och jag tycker att där har man faktiskt ett litet ansvar själv. Att kan jag känna att mår man inte bra, tycker man att det här är någonting som inte gynnar ens egen utveckling, låt bli att titta.
Ja, det är inte svårare än så. Nej, nej, precis, verkligen inte. Precis. Verkligen inte. Och det tycker jag också är liksom en av de skojiga utmaningarna i hundträning som jag försöker hålla mig till. Jag lyckas inte alltid, men jag försöker göra det. Och det är det här att min målsättning, det är att utveckla den hunden jag har i träningen så mycket jag kan. Utan att jämföra mig med andra.
Ja, jag håller fullständigt med dig.
Därför att det här är ju så väldigt olika på vilken typ av hund man får.
Mm. Absolut.
Det här kan ju vara, och hundträning kan ju vara jätteroligt även om jag får en hund som inte är världens mest lätttränade. Bara jag inte går in och jämför med de här som är kanske väldigt, väldigt lätta att träna och väldigt...
Och väldigt mogna snabbt.
Väldigt mogna tidigt. Snabbt och allt sånt där. Utan att jag tänker på att jag jobbar med min hund. Jag försöker nå så långt jag kan med den. Och här kanske man får stänga av lite. För här är ju lätt att det kommer. Man kanske tänker att jag har en hund som är lite lågtempererad. Och har man det lite i bakhuvudet när man tränar så blir det lätt en liten belastning. Och så blir det lätt att man fångar upp alla kommentarer som blir om det. Ja, men du, idag var hunden ändå lite snabbare än vad den brukar vara. Mm. Och då tänker man,
hur ser det ut annars? Liksom?
Ja, den är lite långsam. Ja. Att man försöker också och inte lyssna. Nej. På det. Utan okej, vi har det här, men vi försöker göra så gott vi kan med det. Ja. För jag tror att Och det här kanske handlar om att också träna sig mer på lite mental träning på hur jag ska förhålla mig till det här. Mm. Vilket tips ger du till?
Nej, men jag är helt inne på din linje. Att jag tänker att plocka det bästa ur varje hund. Jag tror att det är super, super viktigt. Och det i sin tur skapar ju väldigt mycket teamkänsla. Att det är vi två. Det spelar liksom inte så stor roll vad andra tycker, säger och tänker. Utan det är jag och min hund. Det tycker jag bygger på den här teamkänslan, vi-känslan med hunden. Så jag tror absolut att, och som du säger, att det är ju väldigt mycket en mental aspekt att kunna bortse från kommentarer som man inte kanske tycker är relevanta eller som man inte vill höra. Och kunna liksom stå fast vid att, ja, fast, och också och det här att det allra mesta är ju faktiskt träningsbart och utvecklingsbart. Det ser ut så här nu, men det innebär ju inte att det kommer se ut så här om ett år.
Nej, nej.
Om jag tränar på ett sätt som jag tror kommer gynna oss. Istället för att bestämma sig för det här med valda sanningar. Man bestämmer att så här är det. Eller också så här är jag. Så här funkar jag som människa. Jag kan inte ändra på mig. Det är ju också en faktor.
Och det tror jag är en av de absolut största bristerna man kan ha som tränare. Och säga att nej, men det här kan inte jag. Nej. Det här kan inte jag ändra på.
Nej.
Det här...
Nej, jag är sån.
Ja, exakt.
Då har man bestämt sig liksom att, och då spelar det ingen roll. Och det är lite samma sak med hunden. Min hund är så här. Och då kan man inte ändra på det. Och det tror jag är farligt.
Ja, det.
Så absolut. Och som sagt, det här har ju med mental träning att göra. Och då kommer vi in lite grann på nästa fråga som jag hade tänkt ställa till dig. Kan man träna på andra saker som inte har med hundträning att göra för att bli en bättre tränare? Där tänker jag mental träning.
Ja, så den frågan bollar jag över till dig.
Ja, och mental träning är ju ingenting som man bara gör i vissa situationer. Det är lätt att tänka att mental träning bara handlar om prestationspsykologi, tävlingspsykologi och så vidare. Att stresshantering, hur hanterar jag mig själv på tävling och så vidare. Men mental träning är ett sånt enormt stort område där jag kan träna mig själv i vardagssituationer. Jag tror vi har pratat om det här förut i någon podd. Att kunna försöka styra mina tankar och mina känslor på ett sätt så att det gynnar mig. Och det kan jag ju träna på i vardagssituationer som inte har med hund att göra. På jobbet, i hemmet. Det finns ju massor med olika tillfällen.
Kan du ge något exempel på det?
Nej, men alltså, ja, det kan jag ju kanske göra, men jag får tänka lite snabbt här. Och på jobbet till exempel, om man har en om man jobbar i som jag tidigare jobbade på en hudvårdsklinik och man hade kunder och de flesta var ju nöjda och glada när de gick därifrån, men det finns ju alltid kanske någon som känner att nej, det här blev inte alls som jag hade tänkt mig och man får lite negativ respons. Att då kunna, istället för att gå upp i försvar och frustration och tänka att jo, men det fick du visst och så. Att man kan hantera sina känslor på ett sätt så att man inte, att det inte går över i affekt till exempel. Utan att man kan behålla sitt lugn och försöka förklara att ja, fast det, om det inte blev riktigt som du hade tänkt det, så kanske det berodde på att du hade lite fel förväntningar eller att jag kanske förklarade på ett sätt som gjorde att du fick fel uppfattning eller så vidare. Det är ett exempel på hur man kan lära sig att hantera sina känslor och tankar i en situation som gör att man förmodligen kommer att kunna ha lättare för det även i en annan situation.
Ja. Så du tänker långsökt? Att träning pågår lite hela tiden.
Ja, träning pågår lite hela tiden. Nu var det här kanske ett dåligt exempel, men det var det första jag kom på nu när du frågade. Så det tänker jag att det, och det är ju lite samma sak om vi nu är tillbaka till hundträningen. Om man tycker att man har en hund som har lite svårt för att fokusera i fria följet, så kan man ju träna fokus på väldigt många andra i andra situationer också för att förbättra förbättra egenskapen fokus rent allmänt som man kommer att ha nytta av även i momentet. Jag tänker det är lite samma sak. Sen tänker jag också det här med det låter kanske lite klischigt, men att man är i någorlunda god form själv. Och då menar inte jag att, jag menar hundträning möjligtvis med undantag av vissa grenar som agility och några till kräver ju inte att man är behöver vara i någon supergod fysisk kondition. Man behöver liksom inte vara någon elitidrottsman eller kvinna, men att man är kanske försöker hålla sig hyfsat god form. För är man i någorlunda god form, att man känner att man är utvilad och man känner att man är pigg och fräsch i huvudet, så ökar ju det förutsättningarna för att man även ska bli bra i hundtränarsituationen.
Ja, det stämmer ju väldigt bra. Och speciellt när man tränar på engagemang och checka in och sådana här saker. Det är ju, med en ung hund så är det ofta väldigt fysiskt krävande. Ja. Och mycket därför att du måste ha koll på logistiken.
Ja,
för lämnar du en ung hund utan uppgift så är det stor chans att du tappar den någonstans. Mm. Att den hittar på någonting annat och börjar nosa eller går iväg eller något. Då. Och då gäller det ju verkligen att... Så absolut, så det ligger lite där. Och kanske också... Både att man liksom orkar rent fysiskt och sen att man jobbar lite med sin koordination.
Ja.
För det ställer, ju mer du kan göra rätt rörelse, ju lättare kommer du att göra det för din hund.
Och få till tajmingen,
liksom.
Ja precis. Ja.
Och det är också en sån sak som det är väldigt många som inte funderar. Det är väldigt mycket fokus på vad hunden gör. Ja. Men vad gör jag? Ja. Och vilka delar kan jag förbättra? Så det där är ju faktiskt några delar som...
Och som man kanske inte alltid tänker på. Jag till exempel, jag kan absolut inte gå ut och träna hund om jag är hungrig. Alltså gå ut och träna hund klockan 11:30-12 och jag inte äter lunch. Det är liksom det är dumt och misslyckat. Ja. Så det misstaget gör jag inte nu för tiden. Jag är ju lite som Skarman där. Jag måste äta på bestämda tider och gör jag inte det då blir jag grinig liksom.
Ja.
Så bara en sån sak har jag lärt mig att det är liksom ingen idé.
Nej, det är ju smart att vara medveten om liksom.
Ja, man lär
om de
sig
situationerna
efterhand.
Precis.
Men du Maria, om du kanske aldrig hamnar i motivationsvackor, men någon gång kanske det har hänt. Var hämtar du inspiration?
Jag tycker att man får ganska mycket inspiration genom att träna med andra faktiskt.
Ja.
Jag tycker det brukar hjälpa, att man träffar liksom lite träningskompisar och sen så tror jag också när man har motivationsvackor att man kanske också då ska bestämma sig för att det här ska jag göra just då. För oftast om man kommer igång då sköter det här sig själv lite. Mm. För det jag tycker det i alla fall att det när man har motivationsvackor att problemet är att man inte kommer igång. Och kommer man igång så brukar det ändå ge sig
det
lite grann.
Det löser sig själv lite grann då. Ja.
Ja. Så ja men jag från träningskompisar och kanske från att tänka igenom lite mer vad jag vill göra. Jag kan också jag gjorde det här för ett par veckor sedan så gjorde jag lite tricks bara.
Mm.
Bara tränade på liksom ja men lite så här. Jag försökte tänka ut lite skojiga tricks och så gjorde jag det.
Som
med.
Du shapeade in eller?
Ja, både och. Både vissa med shaping, vissa med lite hjälper och lite sånt där. Och när jag hade gjort det, eller efter ett tag när jag höll på med det där, så märkte jag att jag nådde fram till hunden på ett ännu bättre sätt. Därför att hon blev ännu mer medveten dels om sin kropp, att hon har olika delar på kroppen. Och jag kände också att hon fick en större förståelse för när det blev rätt och fel. Och det är ju en superstyrka i träningen. Om jag kan tala om för min hund att det där var fel, det här var rätt.
Mm.
Genom att egentligen bara prata med hunden. Mm. Så har det ju kommit ett bra steg på gång. Och det kändes som att den här delen verkligen, verkligen utvecklade sig. Liksom. Och när den utvecklades så kände jag liksom, ja, men då fick vi, i de lägena så får vi liksom en ännu bättre kommunikation.
Ja,
liksom.
Precis.
Men framförallt träningskompisar, det har känts kanske ganska viktigt under den här tiden när det har varit lite stiltje på på allting annat.
Ja, precis. Och det är ju kanske inte så lätt alltid. Och jag tänker januari månad, det är kallt och snöigt. Idag har vi, är det svinkallt här, det är nästan 14 grader, minus 14.
Det är därför vi hostade och harklade lite i början när vi kom in, för att det var så jädra kallt ute.
Ja, precis. Och vi har ingen aning om när tävlingarna drar igång igen. Och där tänker jag, där är väl superviktigt att kanske tänka, hur ska jag kunna hålla motivationen uppe? Hur tänker du, var inne på lite grann det här med mål, tydliga mål.
Och så tydliga mål, också, planering. Ja. Och så kanske man ska lägga upp lite grejer som, ja, men som man dels kan träna själv ute. Och sen så kan man ju göra väldigt mycket inne ju.
Ja, och det tänker jag. Det här är väl en jättebra period nu. Att träna på utveckla delar och detaljer. Alltså att nörda in i sådana saker kanske också lite mer. Som man inte kanske gör på samma sätt under tävlingssäsongen. Där man tänker mera helhet och tävlingsträning. Jag menar inte att man inte ska träna på det nu också. Men man kanske kan lägga lite extra tid på att få till de här delarna som inte riktigt funkar. Och som man också kan kanske träna inne i köket.
Absolut. Och ett tips där också, alltså, jag som är helhetsnörd. Det, har du ett lite större hus så är det perfekt att träna kedjor i huset. Går du till vardagsrummet, aha, så går du in på toa, så gör du ett moment där, så gör du en transport till sovrummet, gör ett moment där, och så gör du en transport till hallen, gör ett moment där, så gör du en transport upp för trappan till överväg, till övervåningen, och så gör du ett moment där.
Den var bra, den har jag faktiskt inte funderat över.
Och så kanske någon säger, men jag bor i Netta, men då brukar det ju finnas källargångar där det finns förråd och sånt där, eller övervåningar där det finns förråd. Det är perfekta ställen. Och långa gångar, hissar, ja, men alltså, ja. Det gäller bara att vara lite kreativ.
Det är
där.
Bara fantasin som sätter
faktiskt
gränser där.
Ja. Ja. Så det går ju att få till lite såna här små grejer. Och som inte bara små grejer. Jag tror nog att det kan vara nog så viktigt.
Ja,
liksom.
Det blir ju en ganska speciell miljö.
Ja, det blir ju det. Och man lär sig mycket både sig själv och sin hund i de lägena, har en känsla av, faktiskt.
Om man inte har möjlighet att träna med andra så ofta som man skulle vilja eller kanske behöva, då, hur kan man göra då för att få lite input och nya tankar?
Ja, den här perioden så har det ju funnits mycket grejer online. Jag har hängt ganska mycket på en sida som heter Obedience Online Seminars. Och där ordnar de olika seminarier med deltagare som får skicka in sina filmer. Och så är det en instruktör som kommenterar på det här. Och så är det ett antal åhörare med. Det är inte som en live, men det är tillräckligt kul och bra och sysselsätta sig lite med den här tiden, tycker jag. Och det kommer hela tiden upp lite nya instruktörer.
Och du ska väl ha ett seminarium?
Jag ska ha ett där också. Och de här seminarierna blir ofta fullbokade de första minuterna som de läggs ut. För de läggs ut speciella tider då. Och så blir de här fullbokade då. Och det där tycker jag är ett litet kul sätt. Och det är ju väldigt många nu som har startat online-kurser och sånt där. Så både kurser och föreläsningar och sånt där kan man ju hänga med på. Yeah. Det tycker jag är ganska kul faktiskt. Och det är lite kul sätt att, som instruktör så tycker jag att det är lite roligt att lyssna och titta och liksom, när någon visar ett problem så kan man sitta och anteckna, vad skulle jag ha sagt? Och så får man lyssna vad den instruktören säger liksom. Bara som en kul grej liksom. Och så får man lite bra tankar och idéer som man själv också kan använda kanske. Så det utvecklar ju ur flera synvinklar liksom. Mm. Faktiskt.
Ja, men jag håller med.
Och sen så kanske man, ja, om man är lite driftig sådär, så kan man ju faktiskt lägga ut på sociala medier. Jag söker en eller två träningskompisar. Kan vi göra en liten Facebookgrupp och lägga ut filmer och kommentera varandra? Det är ju liksom gratisvarianten på det här.
Precis.
För det är säkert inte bara du som saknar träningsinspiration och någon att diskutera med. För det så kan det ju vara om du bor lite långt bort. Och så speciellt nu när man inte ska resa så mycket och inte ska beblanda sig med så mycket folk, så är det ju lite klurigt på det sättet.
Precis.
Och som jag sa, vi har träffats jättemycket och tränat ute, men det är ju lite klurigare när det är 10 grader kallt. Mm. Ju. Fram till nu så har det ju varit, har det ju funkat.
Ja,
liksom.
Det har det gjort. Det har det. Nej, men precis. Och jag tänker även då de träningsvänner som man kanske har i andra delar av landet som man inte har möjlighet att träffa så ofta nu. Att, för så gör vi lite, att vi bollar tankar. Jag kan skicka en film till en kompis och ja, så här ser det ut. Ser du någonting? Eller hur skulle du ha gjort i den här situationen? Och så vidare. Så det finns ju jätte... Och där är ju verkligen sociala medier en stor...
Jättestor tillgång.
Tillgång, ja. Precis. Ja. Att användas på ett konstruktivt sätt.
Absolut.
Så visst finns det sätt.
Ja. Och få inspiration, ja. Även den här. Ja. Så ja. Nej, men jag hoppas att någon kan få lite idéer och tankar och ta sig igenom det här. Och så
ja, precis. Jag hoppas att det har givit lite nya infallsvinklar på det här med att faktiskt utveckla sig själv. Och bara ha det i tanken att det handlar ju inte bara om hunden, utan vi är två i teamet. Ja. För att hunden ska bli bra och utvecklas och lära sig en massa saker, så måste ju jag vara en bra coach för min hund.
Absolut, och du måste vara bra på dina grejer liksom.
Ja, precis.
Det är helt klart. Och jag tror där igen, jag upplever när man tar kurs och så här, att faktiskt så är väldigt många duktiga på att träna moment och sådär.
Absolut.
Riktigt duktiga, har liksom bra koll på hur man lär in momenterna, men Den här delen av vad man själv gör har de flesta väldigt mycket mindre koll på. Liksom. Och där finns det mycket, mycket större utvecklingspotential.
Det finns en väldigt stor utvecklingspotential där, tänker jag. Att bli medveten, det är ju första steget. Ja. Och sen dessutom att försöka kunna åtgärda, förändra och förbättra. Och inte bara bestämma sig för att så här är jag, så här gör jag.
Precis.
Och det kan jag inte ändra på. För då blir det svårt.
Ja, då är det väldigt, väldigt svårt.
Ja, men vi tackar för den här gången, Maria.
Ja,
och hoppas återkomma snart igen med nya ämnen och nya spännande gäster här framöver också.
Exakt, och med ny fin utrustning här så tror jag att det här kommer att bli ett toppenår.
Precis, och det här avsnittet sponsrades av surprisedpuppy.se. Foto och videoproduktion av Daniel Eidenskog.